Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. O Herre, Herre, led du varje steg och låt ditt ljus in i mitt mörker skina. Låt mig få vattna någon åkerteg av solen bränd och färdig att förtvina. Låt mig få säga vad du vill ha sagt. Och välj du själv åt mig den rätta stunden. Ge du på hand och fot och läppar akt. Men framför allt, ge akt på hjärtegrunden. Amen. Temat idag är våra ord. Men handlingen i texten är mera centrerad kring Jesus. Och den nya handboken har ju också ett annat tema idag, Jesus, vår hjälpare, eller vår helare kanske det. Men de övriga texterna för den här söndagen handlar väldigt mycket om våra ord, och vi hörde ju också i profetian hur vi ska tala när vi ska tala om Gud. Idag får vi en grund för hur vi ska tala genom att följa Jesus som lärare och helare. Och det första vi ska stanna inför idag är att Jesus inte botar enligt vårt sätt. Han botar inte som vi väntar oss eller som vi bestämmer. Texten börjar med att beskriva vilken väg Jesus färdades. Han har varit i trakten av Tyrus. Kanske för att vila sig. Då stora folkmassor följer honom så behöver han också dra sig undan. Och där möter han en kananeisk kvinna som ansätter honom med bön om att hjälpa hennes dotter. Och Jesus avvisar henne. Han verkar verkligt, märkligt negativ mot henne. Men hon är envis och så får hon som hon ber om. Jesus botar, och då också med hänvisning till att hennes tro är stor. Det finns omnämnt i parallelltexter utom det som står här framför den här texten i Markus. I det fallet betonar Jesus att vi ska vara angelägna att vända oss till honom i all vår nöd. Och att vi ska vara envisa fastän vi inte får svar så som vi väntar. Det kan dröja. Men Jesus kastar aldrig ut någon som kommer till honom. Sen återvänder han till sina hemtrakter. Och där möter en massa folk honom när han kommer. Och så möts han också av en man som man för till honom som var döv och nästan stum. Och man ber att Jesus ska lägga handen på honom. Men istället så tar han honom bort lite från folket. Och så stoppar han fingrarna i öronen. Så spottar han och så rör han vid hans tunga. Ganska märkligt sätt. Och det var nog helt annat än vad folket hade tänkt sig. Men han blir botad. Och han säger också, Efata, öppna dig. Ordet från Jesu mun botar. Men Jesus demonstrerar också med det här påtagliga att Gud använder yttre ord, yttre medel när han kommer till oss. Vi får en signal genom det här att Jesus stoppar fingrarna i hans öron. Att det är i öronen som det avgörande sker. Våra öron är tillstoppade på grund av vårt naturliga tillstånd. Vi är andligen döva. Vi vill inte höra. Och vi kan inte höra. Det som Gud säger genom Jesaja. I några kapitel tidigare här i Markus evangeliet, i det fjärde kapitlet, hänvisar Jesus just till Jesaja 6. I samband med liknelsen om såningsmannen. Då lärjungarna frågar Jesus, varför han undervisar i liknelser, så svarar han med en hänvisning till det här ordet: ni ska höra och höra, men inte förstå, och ni ska se och se, men inte begripa. Förhärda detta folks hjärta, gör deras öron döva och deras ögon blinda, så att de inte ser med sina ögon, hör med sina öron eller förstår med sitt hjärta, och vänder om och blir helade. Det här är ju egentligen väldigt märkligt svar. Lärjungarna skulle få insikt, men folket skulle bli förstockat och inte förstå. Det här ska vi återvända till om en stund. Men först ska vi bara konstatera att vi människor är döva av födelsen när det gäller att lyssna till Guds ord. Man kan säga att vi är bortvända. Vi är födda med ryggen mot Gud. Vi reagerar inte på vad han säger. När vår tids människor hör Guds ord missförstår de det. Då Gud talar sin helhet tror man att han är dömande och orättvis. Man kan inte tänka sig att man skulle förtjäna straff för sina synder. I synnerhet inte att man skulle förtjäna en evig förtappelse. Då Gud talar i nåd, så tror man att det beror på någonting som vi har gjort, som har gjort Gud välvillig mot oss. Det här beror på att vi gör oss egna uppfattningar om Gud när vi är döva och inte hör vad han säger. Också fastän vi har vandrat med Jesus hotas vi av andlig dövhet. Världens buller gör oss döva för evangeliet. Många gånger anklagar vi Gud för att han inte tycks bry sig om oss. Och så ser vi inte hur stora välgärningar han strör över oss. Vi skulle så gärna kommendera Gud och bestämma hur han ska göra. Men han väljer själv sitt sätt att hjälpa oss och bestämmer också tidpunkten. Våra öron måste öppnas utifrån. Det är den helige ande som ska öppna för att vi ska förstå och börja höra. Och han verkar när och var han vill. Men det sker genom att vi lyssnar. Som Paulus säger i Romarbrevet 10. Alltså kommer tron av predikan, men predikan i kraft av Kristi ord. Här står det egentligen, tron kommer av hörande. Öronen är alltså väldigt centrala för att det andliga livet ska födas och bestå. Det betyder ju inte att vi inte också ska kunna få läsa själva och få välsignelse av läsandet. Men det är att hörandet är oerhört centralt i Guds handlande med oss. Jesus använder sina fingrar och sitt spott för att bota den döve. Det här är ett påtagligt handlingssätt, en fysisk beröring. Med tanke på temat för idag så tycker man kanske att han just här skulle ha botat bara med ett ord. Fanns det inte tillräckligt med kraft i hans ord? Skulle det inte ha räckt att han sa Efata? Måste han också göra såna här konster med fingrarna? Han gjorde ju så många andra gånger att han botade med ett ord. Just det här innehåller en stark varning för svärmeri. Det att vi börjar tänka oss att det är en känsla att vi har en andlig kraft boende i oss, eller att Gud förmedlar en andlig kraft på ett inre kännbart sätt. Den här kraften bara finns där kanske fastän vi inte ser den, men vi känner den. Men Gud har valt att handla med oss med yttre ord och med yttre ting. Han förmedlar sitt ord till oss genom predikan, och han förmedlar också sin välsignelse genom dopets vatten. Ett fysiskt ämne som påtagligt berör den som blir döpt. Han förmedlar också sitt budskap med nattvardens bröd och vin, där han själv kommer till oss med sin kropp och sitt blod. Det kommer påtagligt fysiskt i oss. Vi kan inte gripa det osynliga. Gud tänker på att vi har en svag tro. Gud vill ge oss en yttre bevisning, ett yttre medel där vi får ta emot hans ord. Jesus botar den döve så att han börjar höra igen. När den helige ande öppnar våra öron för ordet, kan vi ta emot det. Så då går det in i våra hjärtan och föder liv. Den döve var också nästan stum. Sen när han botades började han tala klart och redigt. Oftast är det så att den som inte kan höra kan inte heller lära sig tala. Den som inte har fått liv genom anden har inte heller något att föra vidare till andra. Det som hjärtat är fullt av, det talar munnen. Då den döve började höra kunde han alltså tala klart och tydligt. Och nu följer ett nytt skede. Mannens vittnesbörd och folkets vittnesbörd om det som Jesus har gjort. Det är en lovsång till Jesus. Även om Jesus förbjöd dem. Men förrän vi går till den här lovsången som vi ska avsluta med idag, så ska vi utveckla det här vidare med vår andliga dövhet. Varför förbjöd Jesus folket att tala om hur han botade? Det var många gånger som Jesus förbjöd människorna som han botade att gå och berätta om det. Och det tycker vi kanske är märkligt. Det står inte direkt att den här mannen blev förbjuden att berätta, men sannolikt var det så att han hörde till dem, för han förbjöd dem, står det. Och så lönade sig inte alls i alla fall. Det blev en löpeld. Det gick ut det här. Hur skulle mannen ha kunnat vara tyst om det när han kunde äntligen börja kunna tala? Skulle han ha varit tvungen att vara tyst då och berätta? Låta bli att berätta om att han har blivit botad av Jesus. Jo, orsaken var den att det var inte den rätta tiden nu. Folket förstod inte varför han hade kommit. De ville göra honom till kung. En yttre kung. De ville se romarna fördrivna ur landet. De ville att Davids fallna tron ska återupprättas. Och att Jerusalem skulle bli centrum igen. Israels stormakt. När Jesus berättar liknelserna och förklarar för sina lärjungar om det här med förstockelsen, så då var det också med just den här orsaken. Jesaja tillrättavisar folket att de inte förstod. Ja, egentligen det var ju Guds ord till Jesaja i anslutning till att han kallades. När Gud sa att jag ska förstocka detta folk. Det var för att de inte tog emot hans ord så som han framförde det och med det syftet som han framförde. Är det inte det här också väldigt typiskt för vår tid? Det predikas väldigt mycket idag. Men det mesta tycks inte ha någon inverkan. Visst är det så att mycket av det som predikas är snömos eller rent av falsk lära. Och den helige ande välsignar inte sådant tal. Man kan inte vänta druvor av törnen. Men också när predikan sker i ande och sanning verkar det som om det skulle mötas av döva öron. Vi är ett förstockat folk. Vi har hörande öron men hör ingenting. Vi är andligen döva. På Jesu tid väntar man att Davids tron åter skulle upprättas. Så var det redan på Jesajas tid. Man väntar på en jordisk messias. Man väntar på en upprättelse. Men Jesus skulle inte komma med en jordisk befrielse. utan med befrielse från syndens, dödens och djävulens tyranni. Han skulle lida och dö för att vi människor skulle få ett hopp för evigheten. Idag väntar sig många att Gud är en lyckoautomat. Det är hans sak att ge oss välsignelse när vi går till kyrkan. Det är han som ska ge glans över bröllopet. Det är han som ska ge fest när ungdomarna konfirmeras. Och när vi blir sjuka är det Guds uppgift att se till att vi blir friska. Vi ser det mer eller mindre som en självklarhet att Gud ger oss det som vi ber om. Eller borde ge oss. Men har han inte lovat det då? Jo, han har lovat att höra oss. Han har gett oss härliga löften att ge oss när vi ber i Jesu namn. Men det är kanske så att det inte är så bra för oss att han ger oss bönesvaret just då när vi ber. Han dröjer ibland, det visar Bibeln oss. När man bad att Jesus skulle lägga handen på den döve, gjorde han någonting helt annat. Man kunde inte vänta sig det som han gjorde. Men han botade. När Gud inte verkar höra oss och inte ger oss det som vi ber om just nu, är det också en del av hans plan. Kanske det är så att han måste avslöja vår andliga dövhet. Han måste böja oss djupare för att få oss att inse att vår egen kraft är för svag. Att vi ska sluta titta på oss själva och istället lita fullt på Jesus. Kanske måste han avslöja att vi går med ouppklarade synder som han vill att vi ska lyfta fram och bekänna. Som Jesaja påminner om, säger i sitt 59 kapitel. Se, Herrens hand är inte för kort, så att han ej kan frälsa. Hans öra är inte tillslutet, så att han ej kan höra. Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra. Era synder döljer hans ansikte för er, så att han inte hör er. Det är inte Gud som är döv. Det är vi som är döva. Jesus förbjöd människorna att tala om hur han botade. De tyckte att det viktigaste var att de blev friska. Men Jesus hade i främsta hand kommit för att frälsa från synden. Synden är en mycket allvarligare sjukdom än de yttre kroppsliga sjukdomarna någonsin är. Det glömmer vi så lätt bort. Men just här finns kärnan i det kristna vittnesbördet. Att Jesus har kommit i världen för att frälsa syndare, däribland dig och mig. Självaste Paulus bekände, han är den störste bland syndare. Jesus hade kommit för den störste bland syndare. Han har kommit för att vi inte ska behöva gå emot en evig förtappelse, för att vi är vända med ryggen mot Gud. Han har kommit för att se, för att vi ska säga att han måste lida och dö på korset för att betala vår syndaskuld. Och det här är inget som gäller bara på utsidan av vårt liv. Det här gäller hela vårt liv, vårt konkreta liv i vardagen. Där plågar synden oss. Kanske du kämpar med ditt dåliga humör. Eller att du har misslyckats i dina relationer på jobbet, eller hemma, eller bland vännerna, grannarna. Det här vill Gud reda upp. Eller så är det så att du har varit otrogen i ditt äktenskap, eller horar med internetporr när ingen ser det. Eller kanske du är slav under begär. Under droger. Sådant vet du mycket väl att det inte passar för en kristen. Men har du gjort upp med det inför Gud? Kära vän, sörjer du över din oförmåga och din synd, så ska du också veta att din synd är borttagen och förlåten inför Gud. Den stund när Jesus dog på korset. Det är allvarligt med syndens makt över oss. Därför måste Jesus lida döden på korset. Han skulle inte ha behövt göra det om du hade klarat av att leva rent och heligt. Men eftersom han såg dig i sin svaghet, i den djupa dyn, därför kom han hit i världen och gav sitt liv för att du skulle få leva. David berättar i psalm 32 hur Gud gör med oss när han griper in personligen och botar oss från vår andliga dövhet. Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig. Min livskraft försvann som av sommarhetta. Då uppenbarade jag min synd för dig. Jag dolde inte min missgärning. Jag sa, jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld. När du vänder dig i syndabekännelse och bön till Gud, att han ska förbarma sig och förlåta dig dina synder för Jesus skull, behöver du inte tvivla på att han hör din bön. Han förkunnar budskapet, dina synder är dig förlåtna, gå i frid. Och här gör han som med den döve. Han använder sina händer och fingrar för att föra in budskapet i oss på ett påtagligt sätt. Han för in ordet i våra öron. Han för in sin kropp och sitt blod i munnen när vi firar nattvard. Så att vi kan känna det. Så här vill han göra dig fri, verkligen fri. Så att du inte längre lever under syndens välde. Och det är inte din egen kraft som gör dig fri från syndens makt, utan det är evangeliet. Paulus uttrycker det så här i Romarbrevet 6. Synden ska inte vara herre över er, ty ni står inte under lagen, utan under nåden. Vi ska då avsluta med den rätta lovprisningen. Då Jesus frälsar oss från syndens makt, föder han en lovsång. Det är inte en lovsång över vår egen förträfflighet eller för att vi har lyckats så bra, utan en lovsång till Gud för hans nåd och barmhärtighet. Det blir inte fråga om vad vi har uträttat, utan ett vittnesbörd om Guds stora under, frälsningens gåva. Den här lovsången skiljer sig radikalt från den gamla människans jämmer och klagan över allt eländigt. Den är ett vittnesbörd om vad Jesus har gjort för oss. Hur är det med de människor som du umgås med i din vardag? Har de hört den här lovsången, det här vittnesbördet från dina läppar? Är det som med mannen i vår text och folket runt omkring? Att de inte kunde hålla tyst, utan måste berätta om Jesus. Du känner kanske att du inte har någon egen kraft och ingen förmåga att berätta om Jesus. Glöm inte att du kan vara ett vittne också genom ditt sätt att vara. Att vara en vän som bryr dig om din nästa. Att vara en spegel av Jesus för människorna som möter dig. För världens människor kan det vara frånstötande med en som har Jesus på läpparna hela tiden, men vars liv talar något helt annat. Har din vän inget förtroende för dig, betyder det ingenting vad du säger. Men har din vän förtroende för dig, kan budskapet gå hem den stunden när Gud ger dig det rätta ordet. Tänk på att det inte är din egen kraft som ska göra dig till ett vittne. Den kraften får du av Jesus när du är nära honom. Du skapar den inte själv. Det som du ska göra är att hålla dig nära Jesus. Att ha hans ord rikligt i ditt hem. Att ständigt vara tillsammans med honom i bön. Att inte försumma att besöka gudstjänster där vi samlas i hans namn, tillsammans med vänner, och hör evangeliet förkunnas. Då kommer Jesus att sätta sina fingrar i dina öron. Och då föder han den lovprisningen som inte kan stanna inom dig, utan som måste ut för att välsigna andra. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din heliga ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.